en podcast från Aftonbladet.
Och så är vi tillbaks. Del två utav Sportbladets Premier League-podds genomgång utav alla Premier League-lag. Vi måste på något sätt dela upp det här, känner jag. Vi har redan pratat i nästan en timme och kliver här in på del två då.
Och då börjar vi givetvis med Liverpool, och där kommer vi ju bara kort stanna, eller hur?
Ja, exakt. Nu har vi tagit 10 lag och vi har 10 lag kvar. Liverpool, som sagt, det här skulle ju bli den stora ombyggnaden sommar, Makoto.
Ja, och sen det blir ett helt nytt mittfält i alla fall, och det mittfältet är väl inte klart än, med tanke på att jag nämnde ju i slutet av del 1 av vår genomgång att Fulham blev kraftigt attackerade av saudiska miljarder. Ja, och Liverpool har ju också blivit, det kan man väl lugnt konstatera, och framförallt både Liverpool-spelare då som nu har ju tagit anbuden och rört sig, ikoner som Steven Gerrard och Sadio Mané och Roberto Firmino och alla. Men även nutida Liverpool-ikoner som Jordan Henderson, Fabinho och så vidare har ju valt att ta pengarna. Fabinho fick väl också 2 tigrar i samband med det här, såg man i presentationsvideo. Jag vet inte, så
fick
du
han behålla, fick han behålla sina hundar ifrån?
Nej, men det var ju det kom, alltså den videon var ju så underlig på att det kom först upp.
Ja, det är okej att ha tigrar, men små franska bulldogs är...
Alltså, det hade varit en så otroligt mycket bättre video om man hade stått där med sina franska bulldogs. Så först kommer alla de här rubrikerna om att han inte får ta med sig hundarna in. Och sen så står Fabinho med 2 tigrar i koppel i videon. Om man hade stått med hundarna så hade det varit en 5+ video. Nu var det bara att, ja, de här tigrarna kanske inte borde vara i koppel eller i fångenskap överhuvudtaget, kan man argumentera. Nej, men som sagt, de har ju blivit av med ett helt mittfält. Det är ju det.
Ja, nej, men alltså så här, man har alltså tappat James Milner, Jordan Henderson, Fabinho, Naby Keita och Oxlade Chamberlain.
Keita för övrigt skadad igen i Werder Bremen, tyvärr.
Så, ja, det är ju så, han är ju gjord utav Marie Kex. Och det var ju dessutom, det är 5 spelare från ett lag som redan var tunt på mittfältet. Så tunt att man paniklånade in Arthur på deadline day för ett år sedan. Så att det är 6 mittfältsplatser som har försvunnit. Man ersätter än så länge då med 2. Sen kommer väl Romeo Lavia komma in nu. Om man,
ja, men de fick ett tredje bud nekat också väl på
Lavia. Ja, men det kommer ett fjärde bud idag. Och Southampton har sagt att vi vill ha 50 miljoner. Ja, ni får 42. Vi vill ha 50 miljoner. Ja, okej, ni får 44.
Nej, vi får 50 miljoner. 45.
45 då. Ja, det är helt sjukt. Men ja.
Men jag tror att jag
tror, nej, det räcker inte.
Nej, det gör inte det.
Det gör inte det. Det räcker inte, räcker ingenstans. Om man tittar på försäsongen här så ser man ju att Liverpool dras med exakt samma problem som man gjorde förra säsongen. Det här är ju ett lag som kommer göra 4 mål och släppa in 4 mål i varenda match. Det är så lätt att göra mål på det här laget, så som jag menar, senast nu mot Bayern München, Curtis Jones, han är inte en sexa. Han har aldrig varit en sexa. Han fick spela 6 i, alltså som defensiv mittfältare.
Ja, men de har ju ingen annan.
Finns ju ingen annan. Så nu är det frågan, ja, men ska Trent gå in och spela som nummer 6 då här mot Chelsea? Finns ingen högerback. Det finns ingen högerback. Ska du sätta in, då får du sätta in Joe Gomez där ute.
Ja, men
det gamla träbenet.
Konaté kan väl ta den rollen.
Nej, gud nej, Konaté kommer inte vara någon annanstans än mittback i det här laget, för då blir det ju hela havet stormar. Ja, men det har man sett att med den här höga backlinjen, Matip har tyvärr inte riktigt bena längre. Jag är fan snabbare än vad han är.
Du låter optimistisk inför den här säsongen.
Jag älskar Joel Matip. Jag tycker det är fenomenal. Och framförallt under de här åren en underskattad mittback.
Verkligen, dessvärre också gjord av Marie Kex.
Ja, en utav ligans, jag skulle säga en utav ligans absolut bästa mittbackar under flera säsonger. Men han håller tyvärr inte riktigt längre. Framförallt inte i den här hybridrollen som Trent har nu då, där där Trent kliver in centralt i banan och blir en central mittfältare från sin högerbacksposition. Men sen är det inte riktigt någon som faller ut från mittfältet, utan ner ska då antingen så ska en mittfältare droppa ner centralt i mittfältet om man har spelat med en riktig sexa, eller så ska det då bli en trebackslinje med Andrew Robertson, alltså vänsterbacken på, till vänster i en trebackslinje, Van Dijk och Konaté. Det är därför du måste ha Konaté i den där rollen, för han är den enda som har benen.
Du tänker så, ja.
Han måste täcka otroligt stor yta där, för han måste vara både mittback och högerback samtidigt i den här trebackslinjen. Precis. Eftersom du inte har en wingback ovanför som har som är påkopplad, för det här är Dominic Szoboszlai. Han är fan ingen back. Dessutom så bombar ju Andrew Robertson lika mycket upp och ner på sin vänsterkant som han brukar göra. Så han är inte heller en vänsterback, eller en mittback. Så det som händer är att du spelar med två stycken mittbackar och inget mer. Det blir ganska mycket yta för motståndarna. Alltså, vi mötte, vad fan heter de, Darmstadt i måndags. Det är ett lag som inte ska ha sådär jättemycket att sätta emot i en försäsongsmatch mot Liverpool som ställer upp med sitt bästa lag.
I alla fall
lag.
Inte så här nära in på säsong.
Nej, det är bara knacka bollarna över. Det är bara knacka bollarna över så har du ett friläge. Alltså Liverpool kommer ha två frilägen emot sig varenda halvlek.
Men det är faktiskt...
Men å andra sidan så kommer man göra otroligt mycket mål därför att Cody Gakpo har sett fantastisk ut. Trent offensivt ser magisk ut. Salah är i fin form, har gjort mängder med assist framförallt. Diogo Jota är tillbaka. Luis Diaz ser supervass ut.
Darwin Núñez är ett sparkapital som jag tror väldigt mycket på kommande säsong.
Darwin Núñez är ett sparkapital, inte minst i en säsong där vi kommer att ha väldigt långa matcher.
Szoboszlai är ingen back, men han är en väldigt bra offensiv mittfältare.
Szoboszlai är absolut en jättefin offensiv. McAllister, en otrolig liksom, i sina spelvändningar. Att vara den där hockeyassisten kommer McAllister vara jättefin. Men det finns så mycket liksom bra. Säg bara, Ben Doak.
Satt inte du så Ben Doak för ett år sedan?
Jo, men alltså den här gossen har varit på gång länge. Alltså det är en mot en. Jag vet inte hur man stoppar honom. Han bara springer förbi. Det spelar ingen roll vilken back som står där. Han bara springer förbi folk. Han har sån otrolig teknik från sin högerkant. Sen att han spelar på samma position som Mohamed Salah gör ju att man får det inte jättemycket. Men nu finns Europa League.
Men snart är ett Bournemouth-lag nära dig.
Jag är inte så säker. Jag tror att Ben Doak faktiskt kommer få lite speltid den här säsongen. Och då blir det åka av, för att det här är den mest spännande tonåringen från Liverpool, tycker jag, på jättemånga år. Så att offensivt inga frågetecken alls. Tycker det är ett helt solitt, alltså så mycket alternativ, och man kommer kunna laborera och stoppa in hungriga, duktiga spelare, kanske med, ja, men du sätter in en Darwin Núñez i minut 82, du har en rätt trött back. Och så kommer Darwin Núñez in med fradga i mungiperna liksom. Och så får du se att fan, det är 15 minuters tilläggstid. Hur ska det här gå? Ja, men å andra sidan, ändå behöver göra är bara knacka den över mittfältet, så står det två helt blottade mittbackar på andra sidan. Så att 4-4 på söndag mot Chelsea.
Ja, för förvånande så, fast det finns ju mycket att säga om Liverpool också just nu inför den här säsongen, för det är så osäkert. Men där vi kan konstatera är att de måste värva en försvarare. De måste värva Lavia, då verkar det bli. Plus en till mittfältare. Det räcker inte bara med att värva Romeo Lavia. Han ska själv då, stackaren, försöka stå och täcka upp alltihopa. Ja. Och då börjar det mer och mer lukta att vi kommer få se en ny Arturo-lösning i sista sekund. För att de inser att de måste värva någon. Och att typ, ja, säg, Leandro Paredes dyker upp. Eller vad som helst. Bara för att på något sätt...
Nej, de behöver någon som har en defensivt inställd hjärna. Alltså en Fabinho, alltså någon som är mer... grejen är också att Romeo Lavia, han är ju jätteduktig när vi har bollen. Alltså det här med att vända upp i en trängd yta på egen planhalva med en anfallare hängande i ryggen och vända bort honom och öppna upp spelet. Fantastisk.
Men det kan ju McAllister göra också liksom.
Exakt, men är han en spelare som faller ner mellan mittbackar och avstyr en kontring? Är han en person som vinner en nickduell när det har knackats långt från backlinjen igen? Nej, det är han inte.
Alltså, de skulle ha, så här, lätt att vara efterklok, men så här, Nu var det ingen Ugarte, han hade passat ganska bra. Mm. Goretzka är jag fascinerad över att det inte är mer som trycker på hårdare för att värva. Nu är inte kanske inte han rakt av det ankaret som jag tänker att man behöver, men det är någonting som kommer att göra dem bättre och stabilare. Men samtidigt så det kanske nästan är läge att skramla fram lite pengar och börja konkurrera med Chelsea och Moises Caicedo.
Gud ja, jag menar alltså, absolut, men det kommer ju inte hända.
Nej, såklart inte, det kommer hända. Och sen också Mickey van de Ven, han hamnade i Tottenham istället. Någon annan mittback behöver de uppenbarligen. Bara sätt en direkt linje med Bayern München, börja förhandla om Benjamin Pavard, börja förhandla om Leon Goretzka.
Ja, men Gravenberg är ju på tapeten igen.
Ja, det är ju också en som har varit på tapeten länge fram och tillbaka. Men uppenbarligen, ring Bayern.
Ja, jag vet inte vad som kommer ändra. Men jag hade ju helst sett, om jag skulle vara ärlig, jag hade ju helst sett en Fernandinho, alltså gamla Manchester City, en sån, en riktig spelförstörare. Någon som verkligen satte stopp för motståndarnas kontringar.
Ja, men precis, det är ju en sån typ de egentligen bör, ja. Men vilka såna typer finns att välja på?
Nej, det är väldigt ont om det. En supersmart, alltså Fabinho är ju en sån spelare, även att han hade
en
brutalt svag säsong förra säsongen, ja. Så är han ju ändå den, man måste ersätta honom, man måste ha den
Casemiro.
Ja, men Casemiro, absolut.
Gary Medel.
nej, men du behöver en spelförstörare centralt. Romeo Lavia är inte det.
Leandro Paredes
är väl det i och för sig. Tror inte det kommer inte bli Leandro Paredes heller.
Jag vet det. Men jag blir glad om det blev det också.
Ja, men det måste vara alltså någon, jag vet inte. Det ser så jävla ihåligt ut bakåt att man blir inte klok på någonting. Och jag menar, Chelsea är definitivt ett lag, och Pochettino är en tränare som kommer kunna ställa upp det här laget för att kunna utnyttja den här helt öppna svagheten i Liverpools spel. Det är ju som att man springer rätt in med en i turnéfight med rustning, med ett stort hål på magen. Det är liksom
vi ska komma till ett annat lag som har visat lite sådana tendenser också under förra säsongen, om en stund det här för övrigt. Så, men det blir kul att se Liverpool Chelsea, det blir spännande.
Ja, det blir helt galet. Ja, så är det med Liverpool i alla fall. Jag tror att det kommer bli en bättre säsong än förra säsongen.
Det är slutsatsen du drar.
Ja, men det just med tanke på att sen klart skador och allt möjligt kan hända, ja. men offensivt ser det så otroligt spännande ut, och framförallt mot den nedre halvan när Liverpool kan diktera tempot.
Typ mot Luton Town
som vi kommer till nu, så tror jag att det för det var den stora skillnaden förra säsongen, att man tappade alldeles för mycket poäng mot nedre halvan. Det tror jag inte man kommer göra i år igen. Luton har värvat lite spelare, men jag vet inte ifall Tahith Chong, Ryan Giles och Mads Andersen är spelare som skriker nytt kontrakt direkt.
Nej, men däremot Marvelous Nakamba lossköpt. Det var otroligt viktigt,
ja, det var
för
viktigt.
Dem. Och det
är ju en, var ju deras bästa spelare förra säsongen.
Liksom en oväntad kärlekssagare där. Marvelous Nakamba på lån i Luton och bara fastnar för publik, fansen och klubben och den där lilla arenan de spelar på. Så att Nakamba fick loss honom var jätteviktigt såklart. Tahith Chong blir jättespännande tycker jag också, i alla fall i Premier League-lag.
Men menar, det är inte spelare som kommer rädda ett nytt kontrakt. Och jag får ju känslan när jag tittar på Luton och det så som de har värvat och så som de pratar också om att de rustar inte för att överleva den här säsongen. De rustar för att vara ett riktigt, riktigt bra, starkt championship-lag med Premier League-pengar och en fallskärm nästa säsong. Och att tack vare det kanske bygga någonting på lite längre sikt och ta klivet upp igen om kanske 2 eller 3 eller 4 säsonger,
ja.
Och vara i en annan med ny arena som man då också kommer ha. Men ska man kunna hänga kvar, ska man ha någon chans att hänga kvar den här säsongen, så måste ju Kenilworth Road bli något mer än bara ett knasigt, du vet, novelty-inslag på Instagram. Då måste ju det, lite likt Everton, bli ett ställe som folk inte gillar att åka till. Det måste ju bli något annat. Det måste verkligen bli ett fort någonstans där de och ingen annan känner sig bekväma.
Jag hoppas verkligen att deras liksom ska rusta upp arenan och hålla på här nu inför för att möta Premier League-krav och så vidare, att de bara helt ignorerar att fixa bort omklädningsrummet. Du ska komma dit och känna att vart har jag hamnat. Det ska vara, lag ska åka dit och tänka att men här kan man ju bara spela med liksom lalla runt lite och lösa de här tre poängen och åka tillbaka och aldrig prata om det här igen. Det ska ju vara en plats där de ska kunna liksom lösa skrällpoäng på så vis. Det är ju det som kan vara deras räddningsplanka. Sen håller jag helt med dig. Alltså sättet de bygger truppen, värvningen de gör, de sitter nog snarare och funderar på hur de ska investera de här fallskärmspengarna framöver och tv-pengarna och liksom, ja, vilka sparkonton de ska öppna för att behålla dem eller vilka investeringar de ska göra i infrastrukturen och sånt. För att det här är ju bara att de får ha göra den här säsongen i Premier League betyder ju extremt mycket för hela den föreningen på sikt. Men de är nog helt inställda på att de kan åka ur och må ganska bra ändå. Och de kommer ha jätteroligt det här året de är uppe.
Ja, verkligen.
Nej, jag har aldrig varit en klubb som känns mer som turister i en högsta division än Luton i det här läget.
Nej, jag blir... alltså, jag vet inte vad oddsen är att de klarar ett nytt kontrakt i Premier League, men de lär vara rätt höga.
Men det sa vi ju om Eibar när de gick upp i La Liga också. De klarade sig ganska många säsonger trots att de är hur små som helst. Så att bollen är rund.
Bollen är rund, men alltså,
jag vet såklart.
Det är liksom, det var en sån grej att de överhuvudtaget tog sig upp. Jag tror att det blir som du säger, det blir en säsong att lägga på minnet där, när till exempel Manchester City, som är nästa lag på listan här, kommer på
men
besök.
Innan vi drar den segwayen ska man ju också nämna just att de har hämtat en viss spelare från City i form av Issa Caboré. Som jag är väldigt spänd på att se vad han kan göra i en Premier League-kostym. Så de har ju väldigt ganska intressanta spelare också. Ja. Även om det känns...
Ja, det är intressanta spelare, men det är inte spelare för den här Premier League-säsongen för att kriga i en botten och ta sig till en 16-17 plats. Det är det inte.
Jag säger bara, Issa Caboré. Mm.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Manchester City kliver in som favoriter till allt igen. Såna är de. De har tappat Gundogan och Mahrez, absolut. Men de har också plockat in Guardiol och Kovacic. Det där försvaret just nu. Alltså, jag vet inte vad som har hänt med Pep Guardiola. Vi vet exakt vad som har hänt med Pep Guardiola. Han är Pep Guardiola, så att det är nya grejer hela tiden. Men jag lyssnade på någon som pratade om det här hybridsystemet som Liverpool spelar, alltså med backar som flyttar in på mittfältet. Det har ju Pep är ju liksom hela liksom uppfinnaren, eller vad ska man säga, anfadern till
de inverterade ytterbackarna, och nu senast då liksom mittbacken som blir en defensiv mittfältare.
Ja, nej, men det är skillnaden då. Att Pep Guardiola gör det här med fyra mittbackar på planen och en Rodri där framför, medans Liverpool gör det med Curtis Jones som sexa. Det är det som är den stora skillnaden här. Alltså att ska du göra det här så måste du ha lite täckning bakåt.
Och framförallt då så har de ju, det jag vet att fick väl några som reagerade på det, man gjorde en lista här till våra sociala medier nyligen på de bästa nyförvärven i Premier League den här sommaren, och jag rankar ju Josko Gvardiol som det bästa. Och det vill säga, men City har ju redan fem mittbackar. Ja, men Josko Gvardiol är
bättre än de allihop.
Alltså det är som att de har tagit fram honom i ett labb bara för att spela i det här systemet. Han har spelat vänsterback förr och sköter det där galant. Han är 21 år gammal. Det är helt brutalt bra sett i åldern. Den spelare som egentligen Leipzig absolut inte har intention att släppa den här sommaren. Sen kom ett bud som var för bra för att tacka nej till. Guardiola ville dra. Och han är som gjord för att typ spela den här vänsterrollen där Akanji har varit, till exempel. Akanji har varit väldigt bra i sin förutsättning, ska jag säga.
Absolut.
Men Guardiola som klippt och skuren för att vara en mittback på en ytterbacksposition eller vara en mittback i som mittback. Löjligt bra värvning. Och det där försvaret
det är som en centrallinje från Guardiol, Rodri, De Bruyne, Haaland,
Ruben Dias, John Stones.
Ja, alltså det är alltså de kommer vinna allt i år igen.
Fast det är så att
fan också.
Det roliga med det är intressanta med City också. Guardiola är ju Guardiola. Om det är någonting Guardiola alltid gör är att han hittar ju och skapar frågetecken, även fast vi kanske inte alltid ser dem.
Nej,
men ser han alltid frågetecken. Sen brukar han alltid räta ut dem på ett eller annat sätt.
Det gör han.
Men det finns ju ett tydligt frågetecken, tycker jag, just nu. Och det är absolut, ja, Kovacic, jättespännande. Det är en helt annan form bolltransportör än vad till exempel än vad Gündogan var, och det är en rak ersättare de har hämtat där. Men det förutsätter bli lite annan typ av spel. Riyad Mahrez bort, det verkar som att det är snarare Cole Palmer som kanske får lite mer utrymme.
Okej,
inte...
mål gjorde han.
Ja, okej, inhopp i allmänhet ska sägas också. Ja. Och där kanske det inte finns ett direkt behov att typ gå för en ytter. Det pratades lite om Jeremy Doku, där bland annat tyckte jag jättespännande värvning om de skulle göra den. Jag tycker till exempel att Rafinha hade passat perfekt i den rollen som Mahrez lämnade efter sig. Och Bernardo Silva verkar faktiskt bli kvar nu. Det senaste är att han verkar förlänga och ändå stanna i City. Och det är ju jätteviktigt för...
Eller så kommer Mikael Olise in. Och så tar han den där högerytter.
Ja, och så har du löst det. Så det tror jag väl de kommer lösa på ett eller annat sätt också. Men jag tror ändå att de här tappen är ganska stora. Och sen dessutom då, hur mätta är de? Kevin De Bruyne, hur bra form är han? Erling Braut Haaland, hur många mål kommer han göra nästa säsong? Ja, det finns såklart frågetecken, och jag tycker att under den här sommaren så har en klubb till exempel som Arsenal närmat sig. Jag tycker att en klubb som United har närmat sig. Har de närmat sig nog? Tveksamt. Och City har fortfarande råd att vara lite trögstartare. Jag tror inte de har råd att vara lika trögstartare den här säsongen som de var förra säsongen dock.
Ja, alltså de är ju så skyhöga favoriter till att vinna den här ligan igen, tycker jag. Jag tycker inte de har blivit sämre. Jag tror också att en sån spelare som Phil Foden kommer ta en ännu större roll den här säsongen, just i det där som Gündogan var. Han har poängfoten, han har bolltransporten, han har allt det där i sig. Nu har han fått spela väldigt mycket på en kant. Phil Foden har ju liksom varit lite Foden eller Grealish. Jag tror att Foden mer centralt tillsammans med De Bruyne kan bli jättebra. Bernardo Silva är fortfarande kvar.
Julian Alvarez ska ta lite större roll den här säsongen också.
Ja, de har Erling Haaland där fram som kommer, även om han också kanske är lite trögstartad den här säsongen, så kommer han göra sina mål. Han kanske inte gör lika många som han gjorde förra säsongen, men gör han 30 mål så är inte det någon, det är ingen som blir överraskad då. Och det är klart att då kommer man vinna ligan. Ja. Det är bara Tottenham som kan ha en målskytt som gör upp mot 30 mål utan att ens ta en Europaplats.
Utan att ta Europaplats, ja.
det är Tottenham det, vi kommer till dem snart. Manchester City var det till. Manchester United som är också mitt i någon slags ombyggnation. Ten Hag har fått... Ja, men han har fått en säsong på sig att börja forma det. Jag tyckte Manchester United hade ganska mycket flyt förra säsongen. Fanns hål i det här laget. Det såg långt ifrån färdigt ut. Men har fått in ganska mycket, tycker jag, som åtgärdar de problemen. Det finns fortfarande ett stort frågetecken i det här laget, och det är ju målskyttet, där väldigt mycket hänger på Marcus Rashford. Jag menar, Rasmus Höjlund, även om han kostar jättemycket, så pratades det om Harry Kane och Victor Osimhen i början på sommaren. Rasmus Höjlund är inte någon av dem än. Såklart, där har man köpt väldigt mycket liksom framtidspotential. Men det är inte en spelare som kommer in här och nu och är en Premier League-spelare som gör 25-30 mål. Det tror jag inte.
Nej, och jag hoppas verkligen inte att det är de förväntningarna de har på honom.
Nej, det ska man ju inte ha.
Och det är många liksom så här Håland-liknelser hit och dit som görs med Rasmus Höjlund, för att de är båda skandinaver, de är båda unga. De
det
har
låter
båda...
ungefär likadant.
När ja, de är kompletta forwardspaket båda två liksom, så här, som kombinerar kraft och speed och styrka och målsinne och allting. Men Höjlund har inte i närheten gjort samma siffror som Håland har gjort. Han har inte gjort det på samma scener som Håland gjort. Absolut, Höjlund var väldigt upp och ner, men mycket upp också i Atalanta. Han kan bli jättebra på sikt för United, men jag hoppas de har tålamod. Och jag tycker att om han gör tvåsiffrigt antal Premier League-mål den här säsongen, så har han gjort en fullt godkänd första säsong. Utan tvekan, till och med en bra första säsong. Mm. Men det som slår med United ändå, att man kan säga man vill om att de väljer att gå på Höjlundspåret. Man kan ha sina frågetecken kring hur bra Mason Mount kommer funka i en lite lägre roll som man väl ändå kommer ha i United. Och det har varit frågetecken under försäsongen om André Onana är rätt målvakt. Men de frågetecken tycker jag vi ska bara ta bort, för Onana tycker jag är en helt fantastisk målvakt och kommer vara superbra för United. Helt övertygad om det. Men de, framförallt har de har ju, när de sagt ja, vi vill ha Mason Mount, då löste de Mason Mount. Dyrt, men de löste honom. Vi vill ha André Onana, då löste de André Onana. Vi vill ha Rasmus Höjlund, då löste de Höjlund.
Ja.
Och vi är liksom, vi har en knapp månad kvar av fönstret och United har löst tre av de positioner som man pratade allra mest om att de behövde lösa inför fönstret. Så det är ett jättebra fönster av Manchester United. Och nu har de också börjat, verkar det väl ändå påbörjat den här försäljningsprocessen som jag tyckte de var lite segstartade med. Så att jag tycker det finns all anledning att se positivt inför på det som komma skall för Uniteds del. Det är väl en till mittfält där de behöver in, framförallt om både Scott McTominay och Fred ska säljas. Då behöver de få in dem mer, och då är det väl Sofyan Amrabat det pratas om, och Sofyan Amrabat hade varit en jättebra lösning
verkligen
för deras del. Så att jag tycker United ser bra ut, och jag räknar med att United kommer vara slagkraftigt den här säsongen. Sen är som sagt mycket press på Rasmus Höjlund, men jag hoppas man lägger förväntningarna på rätt nivå. Det finns andra spelare i det här laget som kan göra mål också.
Ja, det är ju det. Sen finns ju ett väldigt sparkapital i några av de här spelarna där bakom. Alltså en Jadon Sancho till exempel, som ju fortfarande inte har kommit upp till sin liksom förväntade nivå, ens i närheten av sin förväntade nivå i Manchester United på de här tre säsongerna nu han har varit där, va?
Bruno Fernandes kan utan tvekan göra 15-20 mål på en säsong. Absolut. Om saker och things stämmer för honom.
Det är också en spelare som ska göra det, såklart. Det har vi varit inne på, att alla lag har spelare som väldigt mycket hänger på.
Bruno Fernandes är en sån.
Det var som jag också lyssnade på någon sa. Vad händer om Trent Alexander-Arnold går sönder för Liverpool? Ja, vad händer då? Det är liksom så här, för det finns ingen högerback och det finns inte heller någon annan som kan spela den inverterade rollen. Det finns ingen nummer 6. Så att,
och där har United inte de problemen. För nej. Att de har backup. Victor Nilsson Lindelöf verkar faktiskt bli kvar som tredje alternativ bakom Lisandro Martinez och Varane. Tycker de har täckning på den positionen. Får se om de tar Johnny Evans på korttidskontrakt. För det var det första gången jag såg någon signa för en försäsong. Men det gjorde de med Johnny Evans. Nej, och så de har täckning på vänsterbacken med Luke Shaw och Malasia Shaw som kan spela i mitten också. De har täckning med Dalot och Wan-Bissaka som fått en ny start där till höger. Jag tycker om det är som sagt ytterligare en mittfältare. Annars har de täckning på varenda position och ser redo ut att fortsätta utvecklas. Så jag tycker att jag är väldigt nyfiken på att se United komma en säsong faktiskt.
Ja, det är jag också. De är, ska ju ta det där klivet nu. Det har ju varit.
Men nu har de ju fått något långsiktigt som funkar. Ten Hags första säsong var fullt godkänd, utan tvekan. De tog jättemånga kliv i rätt riktning. Och de får, till skillnad från United vi har sett i många andra transferfönster, där man tänker, ja men nu har de inte fått den här spelaren att jaga till sommaren. De har fått dem de jagar. Och det tycker jag är en signal på att pågår bra saker på Old Trafford. Sen finns ju ett jätteproblem fortfarande. Och det är att vi fortfarande inte vet vilka som kommer äga dem när liksom, det här
det är faktiskt liksom sjukt att vi har gått igenom hela det här sommaren och det har inte lösts.
Men de har ändå lyckats göra de här värvningarna samtidigt, lyckats göra det. Det är helt sanslöst tycker jag.
Och ingen De Gea när man istället Onana inne.
Ja, De Gea har ju ingen klubb. Nej. Än heller. Som sagt, jag tycker Onana är en superbra målvakt och ett jättetapp för Inter, och jag tror att även om han har slarvat lite på försäsongen,
och inte sett så här superstabil ut i alla matcher.
Han blev lobbad en gång, det är väl egentligen
det typ det. Men om det är United så blir ju det förstorat gånger 100 allt. Jo, och så jo. Blir liksom den allmänna jargongen att åh nej, vad de värvat, åh det är United, hej och hå. Som, ja.
Jo, men det är
Harry
Maguire-behandlingen. Det är sånt man kan råka ut för om man har en målvakt som vågar lämna mållinjen. Vilket man ju inte haft i Manchester United på 12 år.
Inte en traditionell målvakt som Robert Song ville ha till det kamerunska landslaget.
Nej, det var ju också en... Jag tror att det var något annat som låg där bakom också. Om jag ska vara riktigt ärlig. Nej, men nej, och jag tycker Mason Mount är en jättefin värvning. Och man har blivit av med Maguire.
Det är ju liksom... Inte än.
Ja, typ. De håller på.
De håller på.
Men visst är de överens nu, va? West Ham
det verkar
och,
väl så.
Och Maguire.
I talande stund så ska de väl vara överens ja. Enligt de samstämmiga, trovärdiga uppgifterna som finns.
Ja, och jag menar det är ett lyft om något för Manchester United. Newcastle. Ska de kunna upprepa det de gjorde förra säsongen? Finns det en baksmälla även hos det här stadsprojektet? Ja, jag är inte helt säker på att Newcastle bara kommer braka på framåt så som många kanske förväntar sig efter den där fjolårssäsongen. Om man har värvat Tonali, man har värvat Harvey Barnes, man har värvat Livramento som jag tycker är en jättespännande och fin ytterbacksvärvning. Men kan man göra det, fortsätta ta kliv på hemmaplan och samtidigt prestera i Europa? Jag är inte helt säker. Det är också mycket hänger på Alexander Isak här. Det är stora förhoppningar och förväntningar på honom den här säsongen, och om han inte får igång målskyttet och kommer igång, ja men då är det ju
fara och färde.
Nej, ja, men det är liksom jag höjer ett litet varningens finger för Newcastle. Jag är inte säker på att de upprepar sin topp 4 position, för jag tycker det finns så många andra lag som aspirerar på det också. De är i alla fall inte jag, i mitt tips som jag har, så har jag dem faktiskt utanför topp 4 just nu.
Jag har dem på femte plats tror jag i mitt tips. Och det har att göra med just det här med att det blir en ny utmaning för dem att kombinera Champions League, dessutom inte bara Europa League eller Conference League, Champions League, med ligaspelet. Att ja, absolut, de har brutit en barriär på att ta sig tillbaka till Champions League-spel, någonting de inte har varit i sen ja, liksom Norberto Solano spelade där, numera AFC-tränare i Superettan. Men nej, så jag har också mina tvivel på om de kommer kunna hålla den liksom jämna nivån på det här viset. Vi ska komma ihåg också att de var ju ganska förskonade i alla fall i försvaret från skador. De fick ju spela med den här samma backlinjen med Trippier, Botman, Kär, Burn hela säsongen mer eller mindre. Och där också, om du får någon smäll på någon av de här, nu kommer Livramento in, det är en bra backup-värvning som sagt tycker jag. Jag tror inte han går rakt in i en startelva, men viktig på så vis. Tonali tycker jag är en klassvärvning till mittfältet, en spelare de verkligen behövde få in. Och de ser henne som ett bättre lag på pappret än inför förra säsongen. Anthony Gordon har ju mer att hämta, han var jättebra i U21-EM, får se om han kan få sitt lyft i Newcastle nu också. Barn som sagt som kommit in, Wilson är kvar, Isak är där, Almiron vet du vad han kan, Bruno Guimaraes, ja, det är ett jättebra lag. Men som sagt, konkurrensen är stentuff där uppe. När de ska börja spela Champions League och börja vänja sig vid Champions League-hymnen, då kan nog ligaspelet bli lite lidande, framförallt när det blir som allra matchtätast. Så att mitt utgångstips är nog att de får sikta in sig på Europa League nästa säsong. Men de kan ju också lika gärna typ gå och vinna alltihop, så att vi får väl se.
Vi får väl se. Nej, men det finns ju såklart en otrolig höjd i det här laget. Menar, mittfält med Tonali och Guimaraes som du var inne på, det utmanar ju nästan vilket mittfält som helst i Europa, om man ska vara riktigt ärlig. Det är två spelare som hade kunnat gå in i stort sett vilket lag som helst, ja. Skulle jag vilja påstå.
Däremot så...
Men så har man sålt Alain Saint-Maximin och den typen av karman man drar på sig när man berövar fotbollspubliken på en sån artist, den ska man inte underskatta heller.
Nej, verkligen inte. Och detsamma går att säga om försäljningen av Chris Wood, höll jag på att säga. Nej, nej, jag driver bara. Han var ju för sig på lån i Forest innan också, ja, så att det var ju inte något nytt på nej. Så vis. Men nej, De har ju inte tappat jättemycket heller, förutom då Saint-Maximin, men där har de ersatt med Harvey Barnes som känns mer effektiv kanske.
Ja, lite mindre skadebenägen.
Mm. Också tuffa förhandlingar när de sålde Saint-Maximin till Alali, kan man tänka sig.
Ja, det är supertuffa förhandlingar när Piff sitter på båda sidor av bordet. Ja, hur mycket pengar ska vi föra över idag mellan våra konton?
Flytta från liksom ISK-kontot till andra.
Ja,
herregud, ja.
Ja, så är det. Nej, men från Newcastle till just Nottingham Forest då. Mm. Chris Woods Nottingham Forest. Har ju förstärkt offensiven då, inte bara med Chris Wood men också med Anthony Elanga. Två väldigt olika typer av anfallare som också på väldigt olika sätt skulle kunna bli både supersuccé och faktiskt tokflopp.
Ja, men alltså det, jag är ju väldigt för Elangas klubbval. Jag tycker han gjort ett bra val.
Tycker jag också.
Och det har ju så här, och man tänker, men vadå, Nottingham är en klubb som bara värvar allt som rör sig. Nej, de har inte varit där den här sommaren. De har inte värvat 35 nya spelare.
För de har släppt en jävla massa spelare.
Stor del av de där 35 som inte höll då.
Ja, men de har släppt ganska mycket av det dödköttet man hade kvar från Championship med sig upp, som då blev, säger man, surplus to requirement. Har man lyckats göra sig av med en hel del kontrakt som har gått ut. Mm. Det ser mer ut som en Premier League-trupp kanske, men åtminstone en trupp som ser lite mer sammanhållen ut, genomtänkt ut, samspelt ut. Och som jag tror har goda möjligheter att klara ett nytt kontrakt, även att de såklart kommer vara med där nere med de andra, men som sagt, det är en plats det handlar om förutom Sheffield United och som vi kommer komma in på, och Luton, som jag tror båda två kommer vara parkerade där nere. Jag tror inte att det kommer vara Nottingham Forest som tar den här tredje nedflyttningsplatsen.
Jag tror att Nottingham kommer vara inblandade i de spekulationerna där nere, så att säga. Men det jag tänker, man återgår till just Elanga, att, så här, för att han, det är faktiskt en spelartyp de inte riktigt hade trots alla värvningar de har gjort. Nej. Jo, absolut, Brennan Johnson har speeden och så vidare och kan utgå från kant, men används centralt ganska ofta med.
Jag tycker han ska vara centralt också.
Ja, och då har du Morgan Gibbs-White som är hjärnan bakom alltihopa i offensiven och kommer ha en jätteviktig roll även den här säsongen.
Det är ju en av nycklarna för Nottingham Forest, att han verkligen kan vara den här spelaren.
Jag tycker han har visat att han nog är redo att vara också.
Det är en klassspelare faktiskt.
Och sen då, om han kan länka fint med Elanga som får lite mer förtroende där, jag tror att det kan bli väldigt, väldigt bra för Anthony Elanga om han får förtroendet och möjligheten. Så har du ett bra liksom defensivt mittfält bakom med Danilo Brassen där, Orel Mangala och så vidare. Ett bra lag, tycker jag, men det kan man väl säga om samtliga klubbar uppe i högsta divisionen i England trots allt. Så att, nej. Forest, det känns som att de bara liksom åtgärdar saker de behöver åtgärda i det här fönstret. Och Elanga, att hitta den typen av spelare med speeden och sånt som han har, det var en del. Att plocka in Matt Turner som målvakt här, nu också en sån här smart, rimligt sansat val när Keylor Navas ska göra annat. Vidare till just Sheffield då.
Ja, då tar vi oss vidare från Nottingham Forest till Sheffield United. Och det här är ju precis som Luton, de har inte värvat för ett nytt kontrakt. Jag ser inte, dessutom har man ju släppt ett par av sina bästa spelare. Så jag tycker snarare Sheffield United ser möjligtvis svagare ut än vad man gjorde när man klev upp.
Alltså, ja, Ndiaye är ju ett jättetapp.
Ja, det och nu verkar det som att Sander Berge är klar för Burnley. Jag menar, tappar man båda de två, alltså det är ju de två bästa spelarna i laget.
Men de har värvat Austin Trusty, som ju var briljant i Birmingham. Vi får se vad han kan göra i Sheffield här, men det blir kul att följa honom. Benny Traoré
från BK Häcken.
Ja, det känns också som att BK Häcken hade behövt Benny Traoré mer under sommaren, mer än vad Sheffield kommer behöva Benny Traoré under Premier League-återkomsten.
Faktiskt.
Men det blir väldigt häftigt att se hur en sån spelare som var så skicklig i allsvenskan, när han kan stå sig i ett Premier League-sammanhang. Det är inte ofta vi får se den raka flytten.
Nej.
Så det ska bli väldigt kul att se också vilka möjligheter han får att spela och så vidare. Ja. Men nej, Sheffield har saker de fortfarande behöver göra.
innan det här fönstret stänger. Sheffield United ska jag också givetvis säga. Sheffield och inte United. Något annat, så vi inte blandar ihop dem med onsdagslaget i de lägre divisionerna.
Allt annat än att Luton och Sheffield är parkerade där nere. Kanske, de kanske kan hänga med en, de, du vet, 7-8 första omgångarna, ta en trea här, ta en trea där, gå på lite inspiration med någon. Men om det inte görs mer affärer än så här med de trupperna som de gick upp med, så kommer det inte räcka till.
Anel Ahmedhodzic ska bli väldigt spännande att se i Premier League-kostymen också. Det har ju varit verkligen den flytten till The Blades för hans del har ju varit klockren. Mm. Så det blir väldigt kul att se om han kan axla en Premier League-mantel också.
Ja.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Från Sheffield United då till Tottenham Hotspur och där handlar rätt mycket om Harry Kane, hör du.
Ja, det gör ju det. För att mycket beror ju på, blir han kvar eller inte. Mm. Om Kane blir kvar, ja, då kan man absolut ifrågasätta hur liksom sunt det är på sikt ekonomiskt att tacka nej till väldigt lukrativt bud för en 30-åring med ett år kvar på kontraktet. Om det nu skulle vara så att de tappar honom gratis om ett år. Mm. Är Kane... Men samtidigt, man kan argumentera för att det är en miljard som betalas tillbaka på att ha Kane i laget. Kanske till och med löser en Champions League-plats åt dem.
Det gör ju inte det.
Ja, fast
det är ett för högt spel, skulle jag säga.
Ja, jag håller med om att det är. Jag tycker de ska sälja och jag tycker att det finns någonting. Alltså, man märker ju på Ange Postecoglou här också att han vill ju bara ha någon sorts klarhet i situationen. Han säger inte rakt ut att jag vill behålla Harry Kane. Mm. Han säger väl med att såklart han ska vara glad om Harry Kane är kvar, men han vill ju mest bara få tydlighet. Hur blir det då? Mm. Och det vill ju Bayern också ha innan Daniel Levy åkte på semester, för att därefter vänsterhanden tackar nej till deras senaste bud också. Nu ska de väl ha förhandlingar igen, verkar det som, så vi får se vad det
är. De har ju tydligen natten till idag har de suttit i förhandlingar hela natten, Bayern München och Tottenham, och det pratas om ett bud på ungefär 95 miljoner pund.
Ta det.
Ja, det är alltså så här i det läget, alltså Harry Kane är 30 år gammal, jag förstår allt känslomässigt, jag förstår allt det här, men Tottenham är i ett skede av ombyggnation fortfarande. De här pengarna, bara för att jag menar, spela den här säsongen då, kom sexa, lös en Europa League-plats eller något sånt där, ja, so what? Och sen drar Harry Kane för ingenting och då står man där med sin jävla amortering på sin dyra arena, som ju annars, om du bygger någonting nytt, någonting ungt, ett spännande lag, skulle kunna vara en stor tillgång på den här arenan. Men då behöver du medel. Tottenham har inte alla medel i världen. Det här skulle kunna ge en välbehövlig dryg miljard in i det nybygget.
Ja, det är ju det. Sen med det sagt så tycker jag ju att Tottenham har visat väldigt positiva tendenser och gjort smarta värvningar hittills, även om de inte
har... Jag säger att Tottenham har ju en netspend på ungefär 2 miljarder den här sommaren nu. Så någonting säger mig att man kanske kommer sälja Harry Kane.
Kanske redan har gjort de investeringarna och vet att Bayern München är redo att betala mer.
Jag menar, det är en halv miljard för James Maddison, det är 40 miljoner euro för Mickey van der Feen, det är 40 miljoner euro för Pedro Porro som man har köpt loss, det är 30 miljoner euro för Dejan Kulusevski som man har köpt loss, det är 20 miljoner euro för Vicario, målvakten från Empoli. Det är 15 miljoner euro för Alejo Velis, den här
unga supertalangen från Rosario Central.
Ja, precis. Och sådär va. Fina, unga, duktiga fotbollsspelare. potential att liksom utvecklas. Bra ålder på allihop. Jag menar, James Maddison är bara 26. Mm. Sen har du Micke van der Veen 22, Pedro Porro 23, Dejan Kulusevski 23.
Jag gillar och Solomon som också kommit in här nu på från på fri transfer. Jag gillar värvningen de har gjort. Jag gillar, alltså, sett till vad Tottenham kan handla på för hylla utan Europaspelare, så gillar jag starkt värvningen de har gjort. Sen har vi också sparkapital som återvänds från lån. Det är ju inte otänkbart. Det verkar ju som att Ange gärna kan tänka sig att behålla till exempel Giovanni Lo Celso.
Ja, man kan få igång honom igen.
Som äntligen har en tränare i Tottenham-tröja som faktiskt passar honom. Mm. Till skillnad från Conte, Mourinho och så vidare.
Inte heller lastgammal.
Fruktansvärt bra fotbollsspelare.
Han är 27 år gammal. Ja. Han ska rent teoretiskt kliva in i sin peak här nu. Och det är samma sak. Då har man då avyttrat Lucas Moura till exempel, 30 år gammal. Man har blivit av med vilka är det mer? Ja, men Harry Winks fick lite pengar för honom från Leicester till och med. Visst, han är 27, han skulle kunna ingå en sån här, men ja, Harry Winks är inte tillräckligt bra. Man har blivit av med Danjuma, som man visserligen hade utlånad sen innan.
Sen finns det ju så här, det finns vissa saker jag tycker de fortfarande behöver. Absolut, Micke van der Veen var en måste-värvning. De behövde ha en mittback, men jag tycker till och med att han argumenterar för att de behöver en till. Mm. De kommer väl antagligen ställa upp med ett försvar som består då av Pedro Porro, Cuti Romero, Micke van der Veen och Destiny Udogi, han som har kommit in nu från Udinese. Alltså, du pratar om att Liverpools försvar skulle läcka. Du, håll i hatten på det här Tottenham-försvaret, det är åka av. Deras matcher, om Liverpools match kommer att sluta 4-4, så kommer Tottenhams match att sluta 5-5. För offensiven har sett supersprudlande ut. Ja, om Kane försvinner, då har du en naturlig ersättare på topp i Richarlison. Kanske du behöver ha någon mer ändå, men Velis som är invärvad ska ju ha sin speltid också. Han är inte tänkt att bli utlånad direkt, som jag har förstått det i alla fall. En värvning för framtiden. Så att jag skulle säga att någon back, möjligtvis då en defensiv mittfält som täcker upp bakom det här liksom galna försvarslinjen som Ange satt ihop med bara speed överallt. Så här, riktigt så här FIFA-försvar han har byggt ihop, där bara liksom titta på snabbhetsstaten.
Ja, men man är också väldigt nyfiken på vad hans filosofi. Vi hörde de här kommentarerna från Dejan Kulusevski att han har fått liksom, han verkar ju väldigt peppad på den här säsongen och instruktionerna han har fått liksom, att nej, men du ska bara in i boxen, bara ta dig in i boxen med boll, bara hur många gånger som helst, gör det tills du lyckas liksom. Du får misslyckas hur många gånger du vill. Han är, alltså, så, han är den typen av tränare. Och det, jag vet inte, det är den här man-managern som han verkar vara, som man tycker så mycket om, som kan få igång ett sånt här lag och som kan passa en spelare som Dejan Kulusevski så väldigt bra.
Jag kan säga så här, jag brukar ju alltid stå fast vid så här, de har gjort ett tabelltips som man vill stå fast vid det tills det liksom, vi ska börja vända kappor här när vi har spelat lite matcher och sånt. Men jag ångrar att jag satte dem så lågt som sjua, det kan jag säga. Jag tycker att det finns tendenser som är väldigt spännande i det här Tottenham, och jag har väldigt gott intryck av Ernst som tränare hittills. Det ska jag säga, jag tycker det finns jättespännande.
Framförallt verkar han ju sympatisk, och det
kan vara otroligt bra karaktär överlag. Och som sagt, värvningarna har gjort det klockrena, spelet är lovande. Jag tror det kan bli en kul säsong för Tottenham, med eller utan Harry Kane.
Ja. Och jag tror att mitt tips just nu här och nu ligger på att Kane kommer flytta till Bayern, och att han kommer göra otroligt mycket mål för Bayern München, och han skjuter hem en Champions League-buckla till Bayern München i slutet på den här säsongen.
För att referera till tidigare avsnitt av Sillypodden under sommaren, så undrar jag hur det står till med Kevin Baders vänsterfot, när man ju redo att offra ifall Kane inte skulle vara klar för Bayern förra veckan, tror jag.
Nej, men att lägga ner den här typen av, när det är Bayern München och de har liksom, verkar ha bestämt sig på det här sättet, nu handlar det bara om att hitta ett pris, att man inte betalar mer än vad man verkar.
Och Bayern är redo, de uppenbarligen så var inte deras final offer deras final offer.
Nej.
Och jag undrar om ens det här final offeret är deras final.
De kan inte lägga ner all den här tiden och gå därifrån tomhänta. Jag vet inte, det känns osannolikt.
Nej, jag har svårt att de ska liksom bara sikta och sadla om och sen börja sätta sig med Eintracht för att plocka Kolomoan i det här läget. Så de vill ju också ha en miljard. Liksom. Nej, ja, nej, de kommer gå för Kane hela vägen i kaklet.
Och Tänkte på det under matchen mellan Liverpool och Bayern München som jag såg här för dryg vecka sedan, var det väl att det fattas ju en Harry Kane centralt i det här laget, och de har allt annat. Det är alltså
lyssna annars på det här scenariot. De löser inte Kane, de bara nej, men nu får du ge dig Daniel, vi orkar inte mer, nu skiter vi det här, vi tar honom gratis om ett år. Men vad ska vi göra nu då? Hörs jag till Chelsea, Romelu Lukaku, lån, ett år.
Ja, jo, fast jag vet inte. Alltså, nej, Lukaku alltså, kommer med så, han, jag vet inte, hans karaktär på något sätt. Jag tror att Bayern München håller sig lite, med tanke på stöket som var med Sadio Mané förra säsongen. Det funkade ju inte speciellt bra.
Jag leker med tankar här.
Ja, absolut. Ja, men med de yttrarna som finns i Bayern München, med Musiala centralt som det jävla geniet han är, och de övriga, och jag menar, laget är stort liksom, som finns där. Du bara stoppar in en Harry Kane längst fram som kan droppa ner, han kan kombinera, han gör mål från alla vinklar, han kommer göra mål med huvudet, han kommer göra mål med fötterna.
Han kommer passa så bra i lederhosen.
Han kommer passa jättebra i lederhosen. Men du vet, tänk dig för en Musiala att få spela med en så smart fotbollsspelare som Harry Kane, som kommer bara, han öppnar med sina löpningar, han öppnar med sina passningar, han kommer också vara, du vet, i boxen, han kommer göra målen. Alltså, jag har sagt det så många gånger, jag tycker att Harry Kane är en så fruktansvärt bra fotbollsspelare.
Jag förstår varför Bayern vill kasta alla sina principer helt bort någonstans för att värva honom för det här priset. Det är helt rimligt.
Jag tycker att Harry Kane är en bättre striker än Lewandowski till exempel. Även om han kanske har gjort färre mål de senaste säsongerna, så tycker
här och
jag
att nu går det absolut att argumentera för det.
Så tycker jag att han kan mer. Jag tycker att han kan mer. Lewandowski är en bättre målskytt möjligtvis, men som fotbollsspelare, som striker, så ja, tycker jag att det är väl bara Erling Haaland i min värld, och Benzema möjligtvis, fast inte kanske den senaste säsongen, men det är liksom de.
Benzema, så fort han fick den här Ballon d'Or då checkade han ut, då var han klar.
Ja, han köpte pizza för alltihop.
Han brydde sig inte mer då, det märktes tycker jag förra säsongen.
Från Tottenham till West Ham.
Ja, du.
Där finns det pengar på kontot, ja, men efter Declan Rice-försäljningen. Faktum är att de har sålt spelare för, de har en nettoinkomst på 156 miljoner euro den här sommaren, varav det absolut mesta såklart är Declan Rice, men man har också sålt Skamaka för 25 miljoner euro, man har sålt Nikola Vlasic till Torino för 12 miljoner euro. Och Masuaku.
Ja, alltså det är intressant. Problemet är ju att du har samlat massa pengar på hög, framförallt från Declan Rice-värvningen då. Men då har du ju också haft ett läge där Tim Steiten, ny teknisk direktör i West Ham, och David Moyes helt enkelt inte varit överens om vad de ska värva.
Nej.
Och nu verkar det väl som, utifrån det som kopplas till dem, att de har nått någon sorts mellanöverenskommelse där de konstaterat, ja, men vi kan väl värva bådas önskade spelare. För Edson Alvarez är ju klar, typ, vad det verkar. Och nu ska de ju ha gjort klar typ med Harry Maguire. De verkar vara på väg att värva James Ward-Prowse. Och det var ju så här, Moyes ville ha Ward-Prowse, Steiten ville ha typ Edson Alvarez eller något liksom skojigare namn, så att säga. Medan Moyes ville ha såna Premier League-proven gubbar som man vet vad han får av. Och nu verkar de ju gå lite för båda. Mm. Framförallt är det positivt i West Ham att de värvar någonting och gör någonting. Och mitt i allt det här så ska ju City nu plötsligt höra sig för om Lucas Paqueta, vilket givetvis också bara ställer till alltihopa i en klubb som inte går så jättebra inför den här säsongen, när det till och med var snack om att Moyes kanske ska dra och grejer, och att det har bara helt skurit sig. Nej, men med så här, honom och direktören.
Moyes har ett år kvar på sitt kontrakt. Det kommer inte förlängas. Det är väl
inte efter den här sommaren.
Nej. De har en sportchef som har en helt annan, en mycket mer progressiv syn på fotboll än vad David Moyes har. David Moyes hade spelat med ett lag med Scott McTominay som han hade kunnat. För att det är den typen av fotboll han vill ha. Premier League prov. Han är ett gammalt träsktroll. han är ju en proper football man från gamla tider på något sätt, David Moyes, och det har han varit framgångsrik med i West Ham. Alltså, han har inte varit dålig i West Ham. Däremot så har tiden sprungit ifrån det här West Ham-projektet också. Nu är Declan Rice såld, som ju var guldgossen och Rolls-Royce-spelaren som allting har handlat om. Nu måste man bygga någonting igen, och en tränare med ett år kvar på sitt kontrakt har inte samma, han bryr sig inte speciellt mycket om vad som spelar här om 3-4 år. Vilket sportchefen i det här fallet gör, för han vill bygga någonting, han vill bygga någonting för framtiden, han vill bygga någonting spännande, han vill ha spelare som kommer vara bra över längre tid. David Moyes vill ha någonting han kan jobba med här och nu, och då vill han ha Scott McTominay, för han vet att Scott McTominay kommer förstå precis vad David Moyes säger åt honom att göra här och nu.
Harry Maguire kommer förstå det, James Ward-Prowse kommer förstå det. Edson Alvarez kommer kanske inte förstå det, med tanke på att David Moyes spanska inte är vad den en gång var. Så att det blir liksom att fylla upp den igen blir ju svårt. Nej, men skämt åsido, så
sen gillar jag värvningen av James Ward-Prowse.
Jag älskar ju värvningen av Edson Alvarez.
Ja, ja, det också. Jo, men jag tror
du och jag är lite som Moyes.
Men jag tror vi är överens om att det West Ham behöver är ju någonting annat än det David Moyes förespråkar. Som sagt, tiden har sprungit ifrån honom. Jag tycker också att Edson Alvarez, alltså, man skulle bygga runt Paquetá och man ska bygga runt någon, men David Moyes verkar inte riktigt begripa vad Paquetá är bra på.
Sen var ju Paquetá ganska bra under våren, ja, också.
Han kom igång, absolut.
Ja, och det där kommer ju fortfarande vara en nyttig spelare, för jag tror inte West Ham släpper honom.
Men med det sagt så tycker jag att James Ward-Prowse, han har en sån fantastisk spetskvalitet i sin fot, och är man i ett läge där West Ham är, där man ett ska spela Europa League men också kanske kriga i,
just det, ska de ju såklart eftersom att de vann, ja.
Ja. Men också kriga i en bottenstrid, då behöver du ta dina poäng på fasta situationer.
Ja, alltså Harry Maguire tycker jag är en bra värvning. Jag tycker det är en jättesmart värvning av dem på så vis. Alltså, Maguire,
så länge du spelar med David Moyes som tränare så är...
Jag tror Maguire kan funka i rätt miljö även om det skulle vara Moyes som tränare. Jag tycker, som sagt, du har varit inne på förut, att det är väldigt mycket oförtjänt skit han har fått också. Ibland mer förtjänt skit också. Men alltså Aguerd, om han får hålla sig skadefri, med Maguire mittlås, jag tycker det känns som en ganska bra mittlås. Och som sagt, Edson Alvarez, Ward-Prowse, båda är smarta värvningar rakt av, tycker jag, till mittfältet. Täcker upp väldigt bra för den flyktade Declan Rice. Sen behövs väl någon form av vettig forward. Framförallt nu, Scamacca trodde man att de skulle satsa på. Sen så kom ju alla Serie A-klubbar på rad och knackade på dörren, och nu är han plötsligt såld. Jag tror inte West Ham riktigt hade räknat med det. Sen var det väl för bra att tacka nej till, de insåg väl att men det var bättre att bara casha in lite på den här hittills ganska misslyckade värvningen. Och han, Scamacca ska ju hålla på och buffla i Serie A istället, det är väl den känslan man får. Men de behöver ju en ny central forward. Ja. Det tycker jag att de behöver fortfarande. Och Verkligen. De är absolut inte klara med det här fönstret. Nu verkar de väl ändå i alla fall gå på gång och värva saker. Så någon form av konsensus måste de väl ha nått.
De har inte skrivit ett enda kontrakt än så länge. Så att,
Nej, så är det ju. Det här är ju fortfarande bara uppgifter om att de här är på väg in. Så är det.
Men det måste hända något.
Ja.
Så är det verkligen. Vi har ett lag kvar. Där behöver det också hända grejer. Med 3 dagar kvar till ligapremiär, så det var roligt, för jag satt här och skrev anteckningar runt ett alla lag inför här. Och en av anteckningarna runt Wolverhampton var: hur länge stannar Lopetegui?
Igår.
Han drog igår. Så att, ja, nej, Wolverhampton har, visst, de har köpt loss Matheus Cunha för en halv miljard, men i övrigt så har det bara handlat om att Ruben Neves har dragit till Saudi, Moutinho har inte förlängt sitt kontrakt, Traoré, som man inte har fått ut speciellt mycket av den senaste säsongen, har också försvunnit. Man har sålt mittbacken där till Brentford,
Collins, ja.
Och det är typ det som har hänt,
alltså...
ja, och Jiménez till Fulham.
När en sportchef då i det officiella avskedsmeddelandet på deras hemsida säger: det är allmänt känt att det fanns meningsskiljaktigheter på några viktiga punkter, och jag vill tacka Julens personal, eller Julens personal, för deras engagemang. Då vet man att det inte bara är några enstaka meningsskiljaktigheter som har funnits, det har varit upp ett kaos. Och det är ju Lopetegui arg, det har inte gjorts den shoppingen han vill ha, han får inte de spelarna han vill ha överhuvudtaget. Han tittar på Unai Emery som går hand i hand med Moncho och plockar allt som Unai vill ha. den här julen sitter där och tjurar och funderar på varför inte han får de här möjligheterna att värva spelarna som han vill ha för att göra Wolves till ett bättre, bättre anpassat lag.
Mm.
Och det är där vi sitter just nu.
Mm.
Och Wolves är i fullskalig kris inför säsongpremiären, eftersom de sparkar sin tränare då med mindre än en vecka kvar till sin första match mot Manchester United på måndag. Så ja, rörigt var ordet kan man väl lugnt säga, och finns all anledning att vara orolig för Wolves med tanke på situationen just nu. Nu har vi fått behålla Max Kilman även fast det har pratats om typ Napoli och allt möjligt för honom i det här fönstret. Och det är väl viktigt det. Och Matheus Cunha är ju en väldigt bra fotbollsspelare, så jag tycker att det var väl så rimligt att köpa loss honom. Jag tror i och för sig inte de hade så mycket val. Det var väl någonting som ingick i den där lånedealen också. Men nej, det är väldigt oklart vad som pågår där.
Spelade 0-0 mot Luton här i förra veckan. I,
Matt Doherty är tillbaks.
Matt Doherty är tillbaks. Absolut.
Det är något.
Ja, absolut. Nej, man har ju en tuff start på den här säsongen också. Det kan ju rätt snabbt gå ut för. Man har Manchester United borta. Sen har man Brighton hemma. Det är en tuff match i det här läget. Visst, sen har man Everton men borta. Vi tänker väl att Goodison ändå ska vara ett tufft ställe att åka till. Crystal Palace borta. Liverpool hemma. Sen har man Luton och sen har man Manchester City. Det är de första 7 matcherna och då undrar man, ja, vi kan slänga in Aston Villa hemma där också, Birmingham Derby. Det är de första 8 matcherna vi tänker att, alltså, jag ser det inte för osannolikt att Wolves står på 4, max 5 poäng efter de här första 8 matcherna.
Notera det också att både Fabio Silva och Gonzalo Guedes är tillbaka för sina respektive lån och har inte gått vidare någonstans.
Nej.
Det är rörigt.
Där tror jag att det kan bli, det kan ganska snabbt bli en spiral som blir svår att ta sig ur för ett sånt här lag. Man har ju fan inte ens en tränare med 4 dagar kvar till sin premiär.
Undrar vem de ska ta in.
Det är man har ju faktiskt premiär på måndag då, borta mot Manchester United, så man har ju sen premiär. Men någon måste ju in.
Mm. Och det är frågan vem, ja, talks with Gary O'Neill.
Ja, alltså varför inte?
Kom här från Daily Mail exclusive, Gary O'Neill will be named as Wolves new manager today after Julian Lopetegui dramatically quit.
Ja, då är det ju Gary O'Neill, då ska han ju göra det igen då, som han gjorde med Bournemouth förra säsongen, trolla med knäna helt enkelt.
Det kan han kanske
göra. Jag tror att det är en stor skillnad att komma till ett Wolves med rent minuspsyke än att komma till ett Bournemouth som var lilleputten med inget att förlora egentligen, som man kunde göra. Men det är möjligt att han är magiker och får ordning på det här.
Ändå fascinerande att det går från början av sommaren pratas om Ansu Fati och Joao Felix in till det här.
Mm. Jag Wolves kommer aspirera på den där tredje nedflyttningsplatsen.
Ja, det är också en ansak jag ångrar i mina tidiga tabelltips. Jag tippar dem lite för högt, men det är för att jag hade väldigt stor tilltro till Julian Lopetegui som tränare. Det argumentet
håller.
Ja, precis. Spanska förbundskaptensikonen också. Det argumentet håller inte riktigt längre av förklarliga skäl.
Nej, just det. Så är det. Där har ni dem, alla 20, uppdelat i 2 timmars långa avsnitt.
Mm. Jag har fått ett meddelande från en kollega här. Lever ni? Har ju fått frågan eftersom vi har fastnat här borta i poddstudion så länge.
Ja,
det gör vi väl.
Vi får väl se när vi går ut härifrån och börjar andas riktig luft igen. Se ifall våra kroppar tål det. Premier League-podden är tillbaka på måndag igen. Då ska vi börja med att summera den första omgången då. Ja, alla lag utom just Manchester United och Wolves förstås, för de spelar på kvällen. Sillypodden tillbaks imorgon igen, torsdag, då följer vi upp. Nu börjar det liksom intensifieras ordentligt. Vi kommer ha nya bud på Harry Kane och Caicedo och Romeo Lavia. Det kommer vara Lukaku kanske. Det kommer
en hel del West Ham där det väl blir också, med tanke på vad som pågår där med Paqueta och Maguire och Ward-Prowse och allt vad det är.
En hel del West Ham. Ja, mycket, mycket kommer det finnas att prata om de här närmsta, har vi 3 veckor av fönstret ungefär innan deadline day. Så blir mycket spännande. Hörde ni, tusen tack alla ni som har lyssnat på oss. Nu kör vi igen. Ny säsong 23-24. Nu kommer vi.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.